välkomna till avsnitt 364 av Ångestpodden.
Hej och välkomna!
Vi sitter tillsammans.
Ja.
Fan vad skönt.
Ja, alltså, det.
Jag hade omikron, I guess.
Ja, det hade du. Och jag fick inte det. Nej. Alltså, ja. Ja,
alltså, det finns ingen vill höra.
Nej, jag hade det. Så,
kör. Folk har stängt av liksom. Ja. Jag vill faktiskt börja med ett serietips som jag golvades lite. Det är en norsk serie som heter Bø.
Mm.
På norska heter den...
Det är väl att den heter något annat på svenska? Heter den? Är inte Bø det norska namnet?
Nej, alltså det är det här som är så jäkla konstigt.
Ja, just det. Ja, den svenska översättningen har ett norskt namn.
Ja men typ, alltså Bø. Men alltså varför?
Också när vi
säger Rådebank.
Ja, just det.
Heter den på. Ja,
ja men Bø.
Och den vi, jag vet att vi kollade säsong 1. Det handlar om liksom ungdomar i raggarmiljö, småstad. Alltså jättehärligt att se något annat.
Det är ju här... norska landsbygden.
Exakt. Mm. Och säsong 2 har jag och Emil kollat på.
Mm.
Och de skildrar självmord.
Mm.
På ett... Jag, alltså det är jävligt tungt.
Mm.
Och jätte... Liksom bra och skavigt och känsligt. Jättebra skildrat skulle jag säga. Jag har inte sett det i populärkultur bland ungdomar innan.
Shit, jag måste säga. Jag har ju sett första säsongen men... Inte andra.
Nej, man se. Blir... Alltså man kastas in i liksom... Jag var helt chockad. Jag såg också att det kom en säsong 3 av den här serien nu.
Ah. Men, det var ju synd men, man inte visste det eftersom man har varit isolerad i en hel vecka och mot piss.
Ja, men jag kan varmt rekommendera. Finns på C-more. Norrmännen känns så coola när det kommer till att våga göra saker.
Norrmän har ju alltid gjort bättre tv än Sverige, förlåt. Ja,
exakt.
Men så är det ju.
Ja, kanske dock inte när det kommer till dagens gäst och sådär. Det kommer vi till.
Ja.
Vi är denna veckan sponsrade av Mendly.
Det är vi. Och som ni vet vid det här laget så är ju Mendly appen som gör det möjligt att gå i chattterapi direkt i telefonen.
Du och jag är ju lite allergiska mot så. Nyårslöften. Nyårs...
Ja, löften ska man inte ha.
Nej.
Mål kan man ha.
Ja. Mm. Men ett löfte man borde ge sig själv, det är faktiskt att ta hand om sig själv, att lyssna på kroppen, på psyket. Hur mår jag?
Mm.
Ska man inte bara ta tag i det nu, Sofie?
Det här är helt sjukt faktiskt. För jag hittade, jag fick upp, du vet, som minnen på Facebook som man kan få. Och hittade då, fick upp som minne ett gammalt blogginlägg som jag hade skrivit. Typ runt den här tiden för så 5 år sedan. Mm. Och det är alltid samma känsla som infinner sig för mig de här dagarna in på ett nytt år. Jag är så opepp då på... Mm. På typ allt. Alltså jag mår verkligen inte bra i början av åren. Jag tycker det är jättejobbigt med nystart och allting sånt. Och finns det då en möjlighet för mig att steget att ta hjälp, om det finns en möjlighet som gör det lite lättare, så är ju det bara ett plus. Och det här gör ju verkligen Mendy. Det är ju därför vi tycker så bra om dem. Att
exakt.
Det är så himla lätt att komma igång med sin terapi.
Ja, det är superenkelt. Och du får liksom en terapeut som du kan skriva till när det passar dig.
Exakt, för när chatten väl är igång, då skriver du liksom när du vill och hur många gånger du vill. Och så får du svar 3-5 gånger i veckan.
Exakt, och just det här med att terapin blir på ens egna villkor. Jag kan verkligen tycka att det är revolutionerande.
Ja, och några av de sakerna som man kan söka hjälp för är ångest, oro, depression, stress, sömnsvårigheter, fobier, nedstämdhet eller OCD.
Så om du känner att du behöver hjälp för att må bättre så kan du få den hjälpen redan idag. Du kan komma igång idag och det är alltså ingen väntetid. Ladda ner Mendly via App Store eller Google Play.
Tack Mendly.
Jo, men på tal om tv-serier
ja.
Och att liksom göra bra tv. Idag har vi med oss den eminenta skådespelaren och psykologen.
Ja.
Hanna Ardén.
Ja, och de flesta känner nog igen henne från Största av allt. Alltså Netflix originalserie.
Ja, alltså Netflix första svenska originalserie.
Exakt.
Och boken av Malin Persson Giolito.
Ja, och på tal om att skildra psykisk ohälsa som vi pratade om där om Bø, så alltså störst av allt skildrar ju verkligen alltså destruktiva relationer på ett sätt som
är... Och psykisk.
Ja, absolut. Men ja, en otrolig serie.
Ja, och när man såg den så blev man ju helt tokig i Hanna.
Mm.
Jag var såhär, vem är den här tjejen? Var liksom... Ja, men var kommer hon ifrån? Vad har tagit henne till den här rollen?
Men det coolaste av allt är ju alltså att hon samtidigt har utbildat sig till psykolog. Hon är precis nyexad psykolog.
Och när vi fick reda på det, då var vi så här, nej men vi måste mejla henne idag.
Ja, känns ju nästan omänskligt att skådespela och plugga psykolog samtidigt. Det ska så... liksom inte gå.
Nej, men jag blev så glad när hon svarade. Ja. Alltså när hon var så här, ja, jag kommer gärna och gästa er. Så det ska vi lyssna på nu.
Ja.
Vi rullar intervjun med Hanna Ardén.
Varsågoda!
Hej Hanna och varmt välkommen till Ångestpodden.
Tack så jättemycket.
Så kul att ha dig här.
Ja, men så kul att få vara med.
Ja, fint. Du ska få berätta, vem är du?
Jag heter Hanna Ardén och jag är legitimerad psykolog numera och skådespelerska.
Mm.
Gud, kändes det sjukt att få säga att du är legitimerad psykolog?
Ja, alltså det är jättekonstigt. Jag fick legitimationen i augusti. Så slutet av augusti, så det här är jättenytt för mig.
Wow.
Ja.
Hur går det till? Är det så här högtidligt att man går och hämtar legitimationen? Eller får man hem den på brevlådan? Liksom?
Alltså, nej, det är inte ens det. Utan du gör, eller jag gjorde i alla fall via internet. Man loggar in på Socialstyrelsen, laddar upp lite dokument. Och sen så några dagar senare fick jag hem en pdf där det stod legitimerad.
Okay,
ja. Så jag bara, ja, det här var ju lite antiklimax. Liksom.
Men, fast ändå samtidigt att få det digitalt.
Ja, du kan bara fylla i. Liksom.
Ja, ja, väldigt. Mm. Det är bra. Inga döda träd i alla fall.
Nej, precis.
Okej, du ska få ångestpodden-frågan.
Mm.
Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Alltså, jag är lite så här tråkig kanske, men jag tänker så här fysiologiska påslag i kroppen. Så här stressreaktioner, typ. Ja. Reaktioner på så här, någonting som man, antingen en faktisk fara eller något som man bara tänker är en fara.
Mm.
Så.
Du är uppväxt i Danderyd.
Nej, Åkersberga.
Okej.
Okay. Ja, förstod det Danderyd. För vi, alltså, visst, jag hade gjort det i någon annan intervju du har gjort. Då,
nej,
då stod det Danderyd. Och så var, och men sen så tror jag det stod Åkersberga i någon annan.
Ja.
Men så var det att vi bara, men ja. Mm. Nu skriver vi Danderyd.
Nej, men jag är född på Danderyds sjukhus.
Jaha.
Så jag vet inte om det har liksom kommit någonting där.
Ja, ja.
Men så har jag ju alltid bott i typ Österåkers kommun.
Mm.
Och så har jag gått i skola i Täby. Så jag har liksom vistat norrort i alla fall.
Ja, precis. Mm.
Men Åkersberga, alltså innan när jag flyttade till Stockholm jobbade jag på H&M i Åkersberga.
Mm.
Så jag känner verkligen till Åkersberga.
Ja. Det är... Ja.
Mys. Men hur ser du tillbaka på din uppväxt?
Alltså, jag ser ändå tillbaka på den som väldigt bra. Men nu vet jag inte om jag är så här... Alla har ju så här saker som har hänt. Så mina föräldrar har gift sig och skilt sig två gånger från varandra. Så att det är ju lite så här... Ja, lite så här, och vi har flyttat väldigt mycket när jag var liten. Men det är ingenting som jag ser som någonting så här...
jättetraumatiskt.
Nej, liksom. Eller självklart har det väl påverkat på något sätt. Men jag ser det inte som något så här traumatiskt som... som vissa för jag vet att vissa kan ju verkligen så här påverkas ganska stort av sina föräldrars skilsmässor.
Mm.
Men så beror det väl lite också på hur mycket bråk det är och liksom hur uppbrottet sker, tänker jag.
Mm.
Och vad som har hänt liksom innan och under och efter och hela den biten. Men för min del så har det ändå funkat väldigt bra. Och jag tror att det är för att jag har haft liksom föräldrar som har varit väldigt funktionella i det. Liksom.
Mm.
Sen finns det ju skäl till varför mamma och pappa skilt sig två gånger.
Mm.
Men de passar väl inte så bra ihop. Men de har ändå alltid försökt se till så att vi barn har haft det så bra som möjligt i skilsmässan och verkligen försökt lyssna på oss. Vad behöver vi?
Mm.
Om vi ville bo hos en förälder eller flytta mellan, det fick vi välja själva. Så de har varit väldigt så här, det här är, nu är det ni som bestämmer. Så.
Mm.
Ja, men så, det tänker jag också att sådana saker spelar ju jättestor roll.
Mm, mm.
Eller om det liksom bara, om man bara rycks upp och så här, nej men nu ska du bo med mamma eller du ska bo med pappa eller så här, varannan vecka och nu är det så.
Mm.
Än att liksom man som barn får vara med och bestämma själv.
Mm. Ja, det är nog inte är liksom... ofta själva skilsmässorna i sig som skapar de här traumanen. Det är precis som du säger, det är liksom hur skilsmässan har gått till.
Mm.
Eller allt innan och efter som kanske skadar på ett annat sätt.
Ja, men verkligen. Ja, men jag har ju andra kompisar som också har föräldrar som har skilt sig, där det har varit så här, när det var den här överlämningen mellan veckorna, så har de så här, den ena föräldern har stått på ena sidan parkeringen och den andra, och så får barnen liksom gå emellan och så är det ingen kontakt.
Exakt.
Och det har ju inte varit, tack och lov, för min del i alla fall.
Men hur var din skoltid? Liksom, vem var du i skolan?
Jag har nog alltid varit lite teaterapa. Sådär, lite spexig, sprallig. Hitta på lite så här bus och grejer. Ja, men var lite så här udda fågel, klätt mig lite konstigt och så här, hade jättekortklippt hår några år när jag var liten och så här, inte riktigt brytt mig om vad andra tänker. Och varit väldigt så här, gillade hellre att leka med killarna för de var lite mer så här, om det hände lite mer saker där. Så då tyckte jag att det var roligare. Kanske inte någon spelar fotboll, men, men allt annat liksom. Så jag har nog alltid varit lite busig så när jag var liten. Men också väldigt mycket nörd och lite så här töntig, eller om man ska säga. Just det här med lite teater och spexig. Så jag var ju aldrig liksom med de coola, eller man ska säga. Utan jag var väl lite mer så här, den som sprang och sjöng i korridoren liksom.
Ja. Men du nämnde i en annan intervju att du hade ganska mycket prestationsångest under din skoltid. Det kanske var först lite senare, eller?
Ja, det kom mer högstadiet, gymnasiet. Då kom det. Och då blev det väldigt mycket så här, ville verkligen ha bra betyg och ville göra mitt absoluta bästa i allting jag gjorde. Och då blev det, jag minns så här, vissa gånger under högstadiet när jag liksom fick totala blackouter under proven, för jag blev så nervös av att det var en testsituation att jag glömde allting jag hade lärt mig. Så det var så här, de första typ 10-20 minuterna var bara att typ sitta och försöka lugna ner mig själv så att jag kunde göra det jag skulle på provet.
Och hur fan, gud, jag kan relatera till det här. Och att man satte liksom, man tyckte liksom att de stunderna, eller så här, det här provet är värt så mycket. När man sa nu i efterhand, bara, men älskade lilla vän liksom.
Verkligen.
Men där och då, alltså samtidigt, man vet ju inget annat.
Nej.
Men ja, jag kan verkligen relatera till det. Men skulle du säga att liksom att ha prestationsångest, att du har tagit med dig det liksom senare i livet? Eller alltså, hur har du det med prestationsångest?
Ja, alltså jag är nog väldigt, väldigt självkritisk. Och vill liksom göra mitt absolut bästa hela tiden, men så fort jag har gjort någonting och har blivit klar med någonting så ser jag ju bara allting jag har gjort fel med det, liksom, på vilket sätt det inte är bra nog. Så det kan jag definitivt ha med det här med prestationsångest. Och jag vet, när jag var liten så kunde jag vara mycket mer avslappnad i grejer, som jag kunde vara mer, jag började på teatern när jag var så här 6 år gammal och höll på med på fritiden liksom. Men sen ju äldre jag blev, desto mer märkte jag att jag fick så här, att jag blev jättenervös inför föreställningar. Och också typ om man skulle ha presentationer i skolan, så var det, innan hade jag inget problem med det. Och så märkte jag på liksom gymnasiet att jag började liksom darra och skaka när jag stod där uppe. Och det är ingenting som någonsin har hänt mig tidigare. Sen så lät jag ju, jag har aldrig låtit det komma i vägen för att faktiskt gå upp och göra det. Och jag har alltid försökt liksom så här, ja, men jag tror att jag alltid haft med mig så här, oj, vad är det som händer nu? Det här är inget farligt. Det är bara så här, typ andas och försök slappna av. Men jag förstår ju verkligen om man inte, alltså om man blir väldigt rädd för de fysiska reaktionerna, då förstår jag verkligen om man verkligen vantrivs vid att stå där uppe.
Exakt.
Sen tror jag att jag har haft ganska mycket tur att jag ändå har gått på teater, och det är så här, vi höll på väldigt mycket med improvisation då, så då har jag ändå känt så här, när man står där uppe, om det är någonting som går fel, det är bara att skratta, ta ett djupt andetag och börja om.
Exakt.
Och det kan jag nog tacka väldigt mycket teatern för. För annars så tror jag att, att jag hade kunnat haft det värre i gymnasiet om jag inte hade haft med mig liksom teatern in i det.
Det var nästan som att du liksom KBT-ade lite utan att fatta det ju.
Ja, men precis. Ja. Verkligen.
Men vad har du haft för relation till ångest genom livet?
Alltså, jag tror, ja, men lite det som jag beskrev med den här prestationsångest, men sen så tror jag att jag har haft mycket mer, jag tror att jag har lättare att bli liksom nedstämd och ledsen än vad jag har att fastna i liksom ångest, eller vad man ska säga. Men jag får väl mer typ så här, om jag nu på senare år, att jag kan få så här bakisångest. Även om jag inte har gjort någonting dumt eller varit fullare än någon annan, det spelar ingen roll. alltid dagen efter så är jag så här bara, åh, jag är en sån vidrig person, varför har jag gjort allt de här sakerna?
Ah, det, alltså det hade jag igår, det är måndag när vi spelar in det här, så igår var det söndag och ja, vi var ute i lördags liksom. Och då, jag gick verkligen och kände hur den ångesten var kemisk.
Mm.
För jag visste mig så här, jag hade inte gjort bort mig någonting under kvällen. Jesus. Det hade inte hänt någonting, jag hade inte så här, råkat skriva till någon kille som kan göra att man mår skit liksom. Men så här, alltså jag hade, det hade inte hänt någonting speciellt alls. Ändå gick jag runt med sån jävla liksom, bara så här, det känns som att om någon bara säger någonting fel till mig idag så kommer jag börja gråta hur mycket som helst utan att det finns någon anledning.
Mm.
Det är så jävla sjukt hur det kan vara så kemiskt.
Jag tänkte verkligen faktiskt nu när du sa det att jag blev glad att du sa det, inte för att det är härligt på något sätt, men det är så många som brukar skriva det till oss.
Ja.
Mm. Att så här, kan inte ni prata mer om bakisångest? Att känna att man har gjort bort sig så in i helvete fast man inte har gjort någonting. Liksom. Men gud, jag har den känslan med, alltså ni vet att man är så här, alla tänker på hur jag betedde mig igår på den här middagen.
Mm.
Eller när jag pratade med den personen och var liksom så framfusig.
Mm.
Och när man är i det, är det så vidrigt.
Mm.
Fy fan.
Men vad gör du då när du liksom har sån riktig bakisångest?
Alltså jag försöker, jag blir ju väldigt mycket så här, jag vet ju vad jag behöver göra för att må bättre. Och det är ju liksom ät bra mat, gå ut och gå, gör de där grejerna.
Mm.
Men sen så har jag ju en tendens att göra tvärtom. Så här, ligger i sängen, ser på någon deppig serie, går inte ut, äter skit och bara typ gräver ner mig i det här lilla ångesthålet. Men då säger det alltid så här, bara, nej, ut.
Mm.
Så det är verkligen så här, jag måste ut och gå. Typ.
Mm.
Och gärna typ lyssna på någon ljudbok, gör någonting sånt. Om man kan, träffa en kompis och bara prata, häng, gör något sånt. För man mår så mycket bättre efter att ha gjort något sånt än att bara ligga i det där.
Mm.
Ja, ligga i det där och bara liksom gå igenom händelser i huvudet och fastna i det.
Mm.
Ja, fy. Men du är ju, jag tror att många känner igen dig från, eller som Maja i Störst av allt.
Mm.
Alltså, det är en av mina, på riktigt en av mina starkaste serieupplevelser när jag såg Störst av allt första gången. Jag kommer ihåg att vi liksom pratade om det. Alltså det var så sjukt, för det kändes inte som att det hade gjorts, ja, men en serie som var så fet typ i Sverige innan.
Men det var ju också, alltså, Netflix Sveriges första serie, va? Så det var ju väldigt, det slogs på stora trumman så att säga.
Det blev ju väldigt hypat.
Ja.
Ja, men sen med boken som ändå också är en sån succé redan innan och ja, men liksom, vad var du i livet? Vad befann du dig när du fick liksom rollen? Alltså hur mådde du? Och
alltså jag hade haft, ja men typ, jag mådde jävligt bra den våren. Hela det så här 2018 när vi filmade, jag bara mådde så jävla bra.
Mm.
Och det är så, alltså jag tror att det är typ ett av mina bästa år i livet verkligen.
Men hur gammal var du då? Eller när är du född?
Jag är född 95, så jag var 23. 23?
Ja,
jag skulle fylla 23.
Ja,
precis. Jag var 22 och skulle fylla 23. Men hade så här, tidigare två åren haft liksom två skitår, så här, dålig relation med någon som jag var kär i men som inte var kär i mig och hela den där grejerna.
Mm.
Och så hade jag bara typ klippt kontakten med den personen den julen. Och så här, på våren så bara började jag känna så här, bara, fan, nu börjar jag må bättre. Och sen så går jag på den där audition och jag tänkte så här, jag fick höra att det var så många som sökte. Jag bara, men skitsamma, jag går dit och har kul. Ja. Jag ser liksom vad som händer. Och så fick jag komma tillbaka på fler och fler provfilmningar. Och sen så fick jag höra att jag hade fått rollen. Och då var jag så här, men jävla vad kul.
Mm.
Och sen så bara hade typ, precis efter vi hade slutat den terminen så åkte vi ner liksom och började filma i Kroatien, hela de här Frankrike-scenerna liksom. Och sen så bara körde vi på med det. Så jag var ju liksom mitt i plugget, i pluggtiden liksom, medan jag filmade det här. Men det var också så här, så skönt och så kul att få göra en sån sak också.
Jag kan verkligen tänka mig det. Mm.
Men hade du gjort någon film eller liksom spelat någon större teater tidigare?
Jag hade varit med i en SVT-serie som heter 30 grader i februari tidigare.
Ja.
Ja, den var två säsonger som spelades in. Men det var, vad var den? Släpptes typ 2015, 2012 2012 eller någonting. Mm. 2012 var första och sen 2015 tror jag var den andra säsongen. Så det var ju ganska, det var ett tag sen liksom, det gjordes.
Men vad skulle du säga att den rollen liksom betydde för dig?
Alltså jag tror att den betydde väldigt mycket, bara det här att få den här glädjen i att filma igen. Mm. För jag hade varit väldigt mycket i den här pluggvärlden och psykologbubblan eller man ska säga.
Mm.
Så bara hitta tillbaka till hur kul det är att filma och vara med i produktioner igen. Och sen också någonting så här kul som också fick mig loss ur den här post-breakup-grejen eller vad man ska säga. Och bara ha någonting att liksom lägga all energi på.
Mm.
Det var liksom så skönt att bara få göra.
Mm.
Ja. Men fattade ni innan, eller hade ni liksom ambitionen, alltså då tänker jag hela produktionen, av att Störst av allt skulle bli så stort? Alltså kunde ni liksom föreställa er det?
Ja, eller alltså jag tror att jag höll det lite borta från mig under hela inspelningen. Jag vet att ibland så nämner de så här bara, ah, Netflix finns ju så här många länder, och då var man så här la 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 la.
Shit, ja.
Ja, men jag tror ju verkligen att jag såg att det var en, att det fanns liksom en annan, att det var en annan typ av produktion än det jag hade varit med om tidigare. Nu har jag bara liksom filmat lite andra saker tidigare som inte är riktigt på den nivån. Men det var ju väldigt många fler kameror och det var väldigt mycket mer statister hela tiden på grejer som vi gjorde. Så det blev ju annorlunda på det sättet. Ja. Men, och det kändes ju som, alltså vi var ju så himla tight team också som filmade. Som, det var ju liksom jättekul att bara hänga med alla som gjorde och var bakom kameran. Om så här mask och kostym och ja, men de som höll på med liksom B-foto och skripta, alla de här, det var liksom, alla var så otroligt fina människor. Mm. Att det var ju bara så här, längtade till att få filma varje dag.
Mm.
Hela den perioden.
Mm. Men sen blev det ju också verkligen en braksuccé. Alltså hur var det? Hur blev liksom hela den karusellen?
Alltså jag tror att jag var inne så mycket i att fortsätta plugga. För det var ju så här, jag pluggade under tiden vi filmade. Då var det så här, vi filmade 4 dagar i veckan. Och sen den 5:e dagen så åkte jag ner från Stockholm till Linköping. Hade patient och sen så åkte jag upp. Gjorde lite typ kompletteringsarbeten över helgen. Och sen så fortsatte jag filma liksom. Så det var ju ganska mycket sånt.
Det känns väldigt hektisk.
Ja, det blev ju det under en period. Och så gjorde du det, så var det typ 9 veckor. Och sen direkt efter så bara fortsatte jag liksom med pluggar. Så det var inte, jag förstod nog inte riktigt vad som hände, tror jag. Och sen så bara åkte man iväg och gjorde lite pressgrejer för Netflix. Och sen skulle jag tillbaka igen till plugga. Så det var så här, jag bara, nej men det här hände nog inte riktigt.
Ja, precis.
Så jävla coolt.
Mm.
Men du nämnde ju ändå att du var 6 år när du började spela teater.
Ja.
Men hade du liksom tidigt skådespelardrömmar?
Ja, det tror alltså jag. Ja, jag har nog alltid velat filma och hålla på med film och skådespeleri. Jag vet att mamma pratade med mig om när jag gick på dagis och var så här 3-4 år eller någonting, och så stod jag och övade svordomar liksom i spegeln på dagis. Och så övade typ, min favoritfilm var liksom Snövit när jag var liten. Så då stod jag där bara spegel, spegel på väggen och så här låtsades vara häxan liksom i Snövit. Så jag har alltid gillat film och jag har alltid gillat teater. Och så när jag var liten så bråkade jag ganska mycket med min stora syster. Mm. Och då var det så här, när man blir så här, att hon, allting hon gjorde, det skulle jag inte göra. Och så hon höll på med hästar, och då var jag så här, då ska jag absolut inte hålla på med hästar. Så nu då så vill jag liksom hålla på med teater istället också. Mm. Så då vart det liksom min grej också.
Mm.
Så det har alltid varit en liten trygghet för mig.
Mm.
Men jag tänkte också, alltså just Maja som du spelar i Störst av allt, hon är, alltså hennes roll känns ju så präglad av ångest.
Mm.
Hur var det att liksom gå in i det?
Det var ganska, nu låter det så här konstigt, men det var ganska skönt faktiskt. Att få bara gå in och så här, bara släppa allt och bara vara i alla de känslorna. Och sen så, men också veta att man kan gå ur det sen när de säger tack. Att det är liksom, det här är inte jag, det här är någonting annat.
Just det.
Och bara kunna liksom gå i, vara i det, men sen så liksom få ta sig därifrån.
Mm.
Så jag tycker att det är ganska skönt att göra sådana här roller som är väldigt tunga.
Ja, men det var ju också väldigt mycket saker i serien som man ju älskade, men dels var det ju hela det här också ett väldigt destruktiva relationer som ju Maja har med Sebastian. Och just att jag tror att många tjejer, även om det liksom inte blir så extremt som det blir i serien, så kan man nog som tjejer relatera till vad man faktiskt gör för en kille som egentligen inte är bra för en, men har man blivit kär så har man blivit kär och då går det liksom inte styr över det.
Nej. Och det är ju lite så här, alltså, när man läser, eller nu i alla fall när jag har pluggat psykologi, så förstår jag liksom alla de här sakerna mycket bättre också, för det är ju lite det här, ja, men till varför man fastnar i de här destruktiva relationerna, det är ju för att det ofta är bra i början. Mm. Och då så har man ju de här bra grejerna. Och sen så blir det ju mörkare och mörkare, men det finns de här ljusa stunderna ändå. Och då blir det som att man bara väntar på att nästa ljusa stund ska komma. Mm. Och då så här, när de kommer så bara, okej, men det kan bli som det var i början igen. Och så försöker man bara jobba tills det blir så. Så bara, okej, men om jag bara är lite snällare, om jag bara gör så här, för det verkar han tycka om och det var ju bra då, så om jag bara försöker vara precis exakt som han vill, då blir det så där bra som det var i början.
Mm.
Och så bara står man ut med så otroligt mycket skit liksom.
Ja, det är så sjukt att det kan bli så.
Mm.
Men nu har vi varit liksom och snuddat vid det, men som sagt så har ju du liksom samtidigt som den här braksuccén utbildat dig till psykolog i Linköping. Hur har det varit att kombinera? Har det varit stressigt?
Jag tror att, och det är någonting som jag måste jobba på, men jag stormtrivs nu ju när jag har extremt mycket att göra. Alltså när jag inte har tid att stanna upp. Så bara, du vet, när man är så otroligt utarbetad att man bara däckar när man kommer hem. Så jag gillar ju att ha det tempot, men det blir ju mer, det var ju mer så här efteråt, som typ sista terminen när corona kommer och jag sitter bara och ska göra mitt jäkla examensarbete själv hemma, och det bara är det jag kan fokusera på, det är liksom inte massa andra saker runt omkring.
Nej.
Då blir jag mer typ stressad och tycker att det är jobbigt, men när jag hade det så mycket som det var under största av allt, liksom filma serien samtidigt som jag pluggade, då får man typ som ett litet rus nästan av det här att man är, det är så mycket och det är ett sånt tempo, och då blir det så här, ja, men vi kör, det är bara rusa på. Så det är mer de här stunderna efteråt när det går tillbaka till det normala som är det jobbiga, tycker jag.
Men hur kommer det sig att du ville plugga till psykolog?
Alltså, det började med, jag gick det här samhälle och beteendevetenskap på gymnasiet, och så tyckte jag att psykologi var kul där. Mm. Och jag började med det lite för att jag älskade när lammen tystnar liksom. Och ville vara Clary Starling liksom.
Mm.
Och var som hon. Jag minns att första gången jag såg filmen så ville jag typ flytta till USA och börja jobba för FBI. Så då när jag började plugga det på gymnasiet tyckte jag att det var så kul. Och sen så tänkte jag, okej, men jag vill fortsätta plugga någonting på universitetet, och då är det väl lika bra att plugga psykolog än att bara typ ta kurser i psykologi, för då har jag liksom ett färdigt yrke, eller man kan säga. Och utan att riktigt veta om jag ens ville sitta och ha terapier. Så då fortsatte jag bara plugga till psykolog, och sen så har jag märkt liksom att jag tycker att det är väldigt kul. Både göra typ utredningar som så här neuropsykiatriska utredningar eller för annat liksom, men också det här med terapi och samtal.
Ja, men vad har varit, alltså, för vi tyckte det var så kul med att ha någon i podden som dig som är så nyexad. För många som vi har träffat som är forskare eller så, men så har de ju tagit examen för så 40 år sedan. Men vad har varit mest intressant att liksom lära sig när det känns som att ändå samtiden pratar så mycket om liksom, ja, men psykisk hälsa, psykisk ohälsa?
Ja, alltså, jag tycker att det är jättebra att ämnena tas upp, verkligen. Och jag tycker att det är så viktigt att belysa det här med psykisk ohälsa. Och det är ju, vi är ett samhälle som folk blir ju mer och mer stressade idag. Och det är, ja, men nu som det har kommit ut liksom rapporter som visar tydligt på hur Instagram påverkar ungdomars mående av att hela tiden se de här perfekta bilderna och allas perfekta liv och hela den biten. Men samtidigt så kan jag bli lite orolig när det är som att vissa typ psykologiska termer eller saker, att de begreppen används lite för lätt ibland också.
Mm.
Som till exempel att nu så har man börjat prata om liksom de här, om man tänker TikTok typ, att allting är så jäkla toxic och alla, om det är så bara, om någon gör så här, då ska du inte vara kompis med den och du måste skära bort den ur ditt liv. Och man bara säger, nej men alltså, vissa saker, självklart ska man inte tillåta sig själv bli dåligt behandlad.
Nej.
Men bara för att någon inte håller med dig betyder inte att det är...
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring. Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
En toxic person.
Nej. Exakt.
Och det är så mycket som typ gaslighting, att det också slängs lite för mycket, att det är så här, om någon inte håller med dig, men då är det bara att någon är liksom försöker gaslighta dig och då blir det så här.
Ja, det är så intressant att du säger det, för det, vi pratar ju med skitmycket om de sakerna just för att vi gör ångestpodden.
Mm.
Men alltså ju mer liksom så här, eller ju snabbare det ska gå. Man tänkte så här, kan det gå snabbare än Instagram? Så alltså, kom TikTok och man bara, okej. Alltså. Det är så här, har du 10 sekunder och så ska du lära dig allt om stress. Bara, nej. Mm. Alltså, gud, alltså det där är...
Ja, men också det här intressanta med att man liksom försöker liksom sudda ut alla situationer där det kan bli diskussioner.
Mm.
Att man inte så här, det är helt fint att inte tycka samma sak som någon annan, och att vi typ inte heller lär oss att diskutera idag, utan att allt är så himla svart eller vitt.
Mm.
Det finns ingenting om gråskala någonstans.
Nej, precis. Och jag blev, det finns en brittisk komiker som heter Russell Brand, och han har han har lite så här diskussioner med folk i en podd som han har, och det finns på YouTube och sånt där också, men då har han verkligen personer som tycker helt olika från honom, och så sitter de och har liksom en dialog och pratar med varandra, och det är så konstigt att se hur folk kan ha en lugn diskussion men inte liksom vara överens om saker, och hur det ändå är okej. För idag får det inte vara så.
Nej.
Liksom.
Precis.
Och det tycker jag är lite synd att det har kommit till det. Och sen så självklart finns det ju saker som man inte ska kompromissa om. Som så här mänskliga rättigheter och sånt. Precis. Men många andra saker, det behöver inte vara svart eller vitt. Det är ett stort spektra av färger som finns. Liksom.
Mm.
Och det är så sant. Och att också det känns som att... Alltså vår generation på ett sätt, men också yngre generationer, att man, allt som skaver måste bort.
Mm.
Och man bara, men så kommer ju inte livet vara. Det kommer ju skava så in i helvete varje vecka.
Mm.
Alltså varje dag kommer någonting skava. Det är ju inte farligt.
Nej, det är inte psykisk ohälsa heller.
Nej, det är ju definitivt inte.
Nej, men jag menar, livet är ju, att leva är att lida. Det är väl lite så det är. Liksom. Och då är det, och jag tycker också att det är så himla dåligt att man säger hela tiden att man ska sträva efter att vara lycklig.
Mm.
För lycka är en övergående känsla.
Ja. Mm.
Den kommer och går. Sträva efter att vara nöjd istället. Och ha liksom att du har ett så här, du har en baseline som är bara välmående. Att du är nöjd, du är hälsosam, du är välmående. Och sen så kommer det komma stunder som är skitjobbiga, som har ångest. Det kommer komma stunder där du är asledsen. Men det kommer också finnas stunder där du är superlycklig och glad.
Mm. Exakt.
Och det är en del av livet. Att det får vara lite så här olika. Och sen så är det ju också så här att olika individer känner känslor också olika starkt.
Mm.
Och det är också helt okej. Okay. Du behöver inte vara som alla andra. Bara för att vissa personer känner någonting superstarkt när de gör någonting, behöver inte, det måste inte vara så att du också ska känna på samma sätt.
Nej, exakt. Precis. Exakt.
Och bara för att någon inte visar känslor på det sättet som du gör, så betyder inte det att den inte känner lika mycket som du.
Nej, precis.
Nej. Men pratade ni mycket om de här fenomenen under utbildningen? Pratade ni mycket om sociala mediers påverkan? Och...
Inte jättemycket faktiskt. Och det är lite synd tycker jag ändå. Eller vi har väl kommit in lite på dem. Men det är mer... vi har väl mer haft så här diskussioner om typ känslor och sånt. Och så, det finns ju olika skolor inom psykologin, alltså som så här KBT eller PDT eller vad man liksom vill rikta in sig inom. Men många gånger kontroversiellt, men jag tycker ju att man jobbar ju lite efter samma sak. Ja. Bara det att man har olika begrepp för samma sak. Mm. Det är mycket så här, man jobbar mycket med känslor. Att man måste typ lära sig att hantera de känslorna man har och reglera sina egna känslor.
Ja.
Som så här, om du har massa ångest, hur gör du för att komma ner till en liksom lugn nivå igen?
Mm.
Och det är väl lite det man jobbar efter. Ja. Också det här i relationer. Alltså hur funkar man i relationer och hur hanterar man det? Det är ju alltså, det är mycket det man jobbar efter.
Mm.
Och
exakt.
Det är ju bara det att nu har det blivit en ny dimension på det i och med att det är de här sociala medierna och alla relationer är inte liksom fysiska.
Nej.
Utan det är liksom så, det är en helt annan, ett helt annat plan. Men det är ju samma liksom mekanismer ändå som finns som ja, men tonåringar har eller alla människor har liksom i sin hjärna att när vi känner oss bortstötta eller utkastade liksom, eller vad ska jag säga, från grupper, då reagerar vår hjärna som den gör när vi blir fysiskt skadade. Liksom. Ja. Att det är samma smärtcentra som aktiveras.
Mm.
Bara det att när man blir äldre då har man liksom de här frontala delarna i hjärnan som har med typ logiskt tänkande, rationalisering och sånt där. De kan reglera ner de jobbiga känslorna. Men det har man, kan man inte göra på samma sätt när man är tonåring. Så att det känns mycket, mycket jobbigare att bli ratad eller att känna sig utanför som tonåring än man gör när man är vuxen.
Oh. Men gud, det är så intressant.
Mm. Och då blir det ju också därför det är så himla viktigt för ungdomar att ha många likes på bilder och sånt där. För när man är vuxen så är det, kan man ju rationalisera genom att tänka så här, okej, jag får kanske inte jättemycket likes på Instagram, men det spelar ingen roll för jag har kompisar och familj som älskar mig ändå och ser mig för den personen jag är.
Mm.
Medan för tonåringar så är det så här, alla andra får så många likes, varför får inte jag det? Jag passar inte in, jag är utstött, ingen tycker om mig. Alltså så här, det blir så mycket jobbigare, de känslorna och de tankarna.
Oh my god, det är så intressant, ja.
Mm. Och så, ja, men det är så coolt, låter typ fel ord att säga, men det är ju, man måste förstå hur mycket det är som sitter i hjärnan, liksom.
Ja, ja, gud ja.
Mm.
Men har du kunnat använda dig av liksom psykologin i skådespeleriet?
Ja, det tycker jag. Alltså, dels för att jag bara har lärt mig väldigt mycket om mig själv och hur jag funkar. Men sen också det här att både skådespeleri och psykologi är ju egentligen ett intresse för människor.
Mm.
Och att förstå människor. I skådespelet är det ju mer typ att gestalta en annan person. Och att så här förstå att ja, men i skådespeleri så pratar man lite om det här. Men var kommer jag ifrån? Var är jag nu? Vart är jag på väg?
Mm.
Och det är ju lite samma sak inom psykologin också. Att man tittar på... Ja, men, var kommer den här personen ifrån? Hur ser det ut just nu? Vart vill du sen?
Mm.
Alltså vad är din liksom riktning i livet? Mm. Vad vill du i framtiden? Så det är lite samma sak, bara det att i psykologin kanske det är mer fokus på den andra personen och andra personer runt omkring en. Medan i skådespeleriet är det ju väldigt mycket centrerat kring den karaktären man spelar.
Mm.
Men allting är ju liksom människor och beteenden.
Mm. Typ.
Men vad vill du sen då? Ser du på framtiden?
Ja, alltså, jag har ju märkt hur mycket jag har saknat skådespeleriet. Så att jag vill ju verkligen tillbaka in i det nu igen. Även om jag älskar psykologi. Och jag vill ju jobba med det på ett sätt och ha kvar det liksom i mitt liv.
Mm.
Men jag känner att nu vill jag ta mer steg mot skådespeleriet och den världen igen ändå.
Mm.
Så jag vill väl få göra liksom komplexa roller och sånt spännande.
Mm. Ja, är det liksom de rollerna som du tycker, alltså jag kan ju tänka mig bara att det är ju en utmaning också på ett sätt att liksom få gestalta någonting, eller en person med liksom en mörk historia.
Ja, alltså jag tycker ju att det är roligt att få göra saker som jag inte gjort tidigare och få lite såhär kasta sig så här hämningslöst in i någonting. Så det tycker jag är spännande. Sen om det är att, ja, men som nu så håller jag på med ett projekt där jag har fått lära mig liksom rida och ta ridlektioner.
Mm.
Och bara det är ju så här, wow, att jag får hålla på med det. Så lite det att både få utmana mig själv i projekt, det är lite det som jag tycker är det roligaste.
Mm.
Men sen om det är då att, ja, men, som göra största av allt eller där med rida, eller om jag skulle få typ, jag vet inte, göra någon komedi, alltså jag är ju, det tycker jag verkar vara det svåraste, att ha liksom komisk timing så. Men allt sånt tycker jag är superspännande och det är lite dit Det jag skulle vilja göra.
Okej, vi har kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig?
Wow. Ja, men så här, kommer kanske, ja, men så här, skönheten i naturen på något sätt. Som nu, jag satt på tåget och bara typ tittar ut genom fönstret och blir så här, och det är så fint med löven på träden.
Alltså jag känner mig så mammig när jag säger så här, hösten är så vacker.
Ja, men det kan också vara så här, när jag känner mig som mest, ja, men så här, till freds och till ro och som mest inspirerad, det är när jag bara är typ ute och går. Och så bara typ tittar man ut och så antingen om det, ni vet så här, när det är supertidigt på morgonen och det är typ dimma och dagg över något fält, eller om det är, ja, men så här, sol som skiner genom höstlöv, eller att bara vara ute och gå och det är så här spöregnar, men det är lite nice. Så sånt inspirerar mig väldigt mycket. Men sen också typ personer i min omgivning, så här, när jag ser typ, alla har ju vissa egenskaper som man verkligen beundrar, och sen så typ få se personer verkligen skina i de egenskaperna, det tycker jag också är så här fantastiskt.
Ja, fint. Tack så jättemycket för att du ville gästa Ångestpodden.
Tack för att jag har fått vara med.
Tack.
Okej, alltså den här diskussionen som vi kommer in på fastnar lite i mig. Alltså just kring, ja, men typ ett sånt ord som att någon är toxic.
Ja, och gaslighting också ju.
Jo, men just det, toxic, alltså TikTok, du vet, du skulle bara, det här är toxiska beteenden från vänner, klippbanden, precis som Hanna med säger att
det är så
nej,
jävla extremt.
Ja, att så, man kan tycka olika och man kan vara jäkligt oense i vissa saker, men det betyder inte att det är en toxisk relation.
Nej, alltså, nej, men och det märker jag ju med mig själv också, inte för att jag kanske liksom tillhör TikTok-generationen riktigt, men jag märker ju också med mig själv ibland att vissa tankar som man kan få, som jag har bestämt mig för, är förbjudna tankar. Mm. Men som bara så här, men det behöver inte betyda att du är på väg åt helvete för att du råkar tänka ändå förbjuden tanke, för att jag någonstans har bestämt mig för att det är det.
Exakt.
Alltså så här, man är så jäkla extrem, och trots att jag själv vet, som jag säger här när vi diskuterar att här, ja, man läser så lite om gråskalan eller som att den inte existerar. Jag är ju väl medveten om att det mesta i livet är en gråskala, men man faller ju in i de här sakerna hela tiden. Amen, alltså jag märkte det så mycket på mig själv när man låg hemma liksom i den här karantänen, och alltså det har ju liksom scrollats överdrivet mycket på telefonen. Alltså. Fy fan vad dåligt jag mår av det. Mm. Alltså det är typ det plattaste man kan säga idag, men alltså det är på nivå jag tappar bort mig själv helt fullständigt. Alltså jag känner att mitt liv är så tråkigt. Jag bara sa det till mamma, jag bara, mamma, mitt liv rinner mellan mina fingrar. Jag bara känner det. Jag gör ju ingenting och det händer ingenting och mitt liv är så tråkigt och bla bla bla. Hon bara, du har inte ens fyllt 30. Nej. Jag bara, men snart.
Exakt.
Snart är jag ju där. Då kan jag inte ens säga, jag har inte ens fyllt 30. Alltså exakt, jag är helt galen.
Ja, nej men gud, alltså jag tyckte också, som vi också sa i avsnittet, att det var så härligt att prata med någon som är nyexad psykolog, som kommer och så här är helt nybakad, så att säga.
Ja, och det känns ju ändå positivt att man ju faktiskt, alltså, har det med sig som nyexad psykolog, att man ju pratar om psykisk ohälsa på ett helt annat sätt idag än vad man bara gjorde för liksom, ja men, 5-6 år sedan. Det har ju ändå hänt mycket.
Och också medvetenheten kring så, sociala medier och allting.
Precis.
Men gud, jag blev lite spänd, undrar vad liksom vi kommer få se Hanna nu i framtiden.
Det får vi se snart,
både som
kanske
psykolog och skådespelare.
Ja, precis. Ja. Tack så jättemycket Hanna för att du ville gästa Ångestpodden.
Ja, alltså så vi nästa vecka. Jag vet inte, alltså vad är det som sker då?
Vad fan är det som sker då?
Ja, det som sker är att vi fyller 7.
Ja, ja.
Och
ja, vad bra.
Och jag är så här, jaha, alltså kommer det spelas fanfarer runt om i Sverige för det? Jag hoppas.
Sorry to say, men jag tror ej.
Att jag kommer så, hur firar du Ångestpodden 7 år?
Precis.
Alltså du vet när det är så, hur
det
firar
är ni? Ju inte inskrivet i den svenska kalendern.
Nej, men nej, att det inte är det när vi firar så första torsdagen i mars.
Ja, det är det också bara vi som bryr oss om.
Hur som haver så kommer vi ha en frågepodd och man kommer kunna ställa frågor på vår Instagram som är Angestpodden.
Ja, högt och lågt. Det var ju faktiskt väldigt många som önskade att vi skulle prata mer om så här relationer och dating och ensamhet. Så har man någon fråga kring det kan man ju absolut ställa den 100%. Nu och passa på. Men man får som sagt fråga vilka frågor man vill.
Det ska bli ett matigt frågeavsnitt om skavigheter, tänker jag.
Ja, det tycker jag med.
För att fira de här 7 åren.
Ja.
Okej, okay, då hörs vi nästa vecka med pompa och med stål. Nej, det gör vi inte, för jag måste spela upp en sak för dig först.
Jaha.
Det här är så roligt. Att jag, och jag tänkte, det här ska jag spara till podden.
Okej. Okay.
För då kan vi också avsluta veckans podd med en låt.
Mm-hmm.
För det finns en låt som heter Vänner. Ja. Som Myra Granberg och New Kid har släppt.
Mm.
Och då tänkte jag ju väldigt mycket på dig.
Ja, den är väldigt fin.
Du är liksom min bästa vän. Mm. Och när jag hörde den här låten och skulle berätta för min kille Emil, alltså, så lät det liksom så här.
Jag tänker i alla fall på Sofie. Du vet när han säger... Men bara en man kan ringa på natten som aldrig säger vad var det jag sa.
Vad mycket Emil så lagade mat.
Alltså, men du vet, det är liksom en hyllning till dig. Alltså, så, jag vet att du tycker sånt här jobbigt, men du vet, jag blev så glad och tänkte på vår vänskap.
Det var jättefint. Då avslutar vi veckans avsnitt med den låten.
Ja, det är så bra.
Okej, hej då!
Fattar du att jag lever så mycket? Alltså, det var med så. Nu sitter man i karantän och mår. Alltså,
Vänner, jag har vänner runt ett bord på min födelsedag. Vissa vänner har varit här länge. Vissa kom när det började gå bra. Några av dem ger presenter. Andra vet inte att jag fyller idag. Här runt bordet sitter vänner som jag nog inte kommer ha kvar. Men bara en som tar ner mig på marken säger aldrig vad var det jag sa. När du stannar med mig hela natten tills det dåliga blivit bra. Ja, precis som en vän ska vara.
Vänner, jag har vänner som en nummer i min telefon. Vissa snackar jag med länge, vissa hör jag knappt av på ett år. Vissa ringer, ber om tjänster, andra ringer för att se hur jag mår. I telefonen finns det vänner där ett samtal känns så långt ifrån. Men bara en jag kan ringa på natten säger aldrig vad var det jag sa. När du stannar med mig tills jag lagt mig och det dåliga blivit bra. Och precis som en vän ska vara. För det händer ju att vänner glömmer bort hur en vän borde vara. Och jag glömde någon bort idag.
För när ditt hjärta låg krossat på marken så jag ändå har varit jag sa. Borde stannat med dig hela natten
tills det dåliga blivit bra.
Ja, precis som en vän ska vara. Jag var inte en vän idag.
Podplay.